För två veckor sedan så avslutade Lina-Li vinterns predikoserie som vi kallade Exil. När vi under ett par månaders tid har stannat upp inför ett antal gammaltestamentliga texter som på olika sätt beskriver hur Guds folk förvisade sig från det land som hade blivit omgivet för ett liv i exil. Men hur Gud mitt i all förvirring, mitt i all den modlöshet och frustration som drabbade folket ändå fortsätter att visa sin omsorg. Jag blev påminda om hur texter som beskriver händelser som utspelade sig för flera tusen år sedan med knivskarp precision också kan tala in i vår tid och i våra liv. En påminnelse om hur lika vi är som människor och samtidigt en påminnelse om hur tidlöst Guds ord är. Och just detta fascinerar mig verkligen. Hur dessa texter på något vis lever upp när man går i närkontakt med dem. Nu närmar vi oss påsk. Vi uppmärksammar det väldigt tydligt här i Johanneskyrkan genom att vi firar fastan tillsammans. Och påsken, det är ju den kristna kyrkans största högtid. Det är där som hela historien på något vis förändras, förbättras. Och vi ska därför förflytta oss flera hundra år fram i tiden jämfört med den predikoserien som vi har haft då. Fortfarande till tidlösa, fascinerande texter. Och idag skulle jag vilja ta med er till Johannes evangeliet. Vi ska utgå ifrån det tredje kapitlet. Vi kommer in i berättelsen just efter att Jesus och hans lärjungar har lämnat Jerusalem och begett sig ut på landsbygden. Där finns också Johannes döparen. Han är också ute på landsbygden men på en annan plats. Där kommer vi in i handlingen och vi läser ifrån Johannes evangelis tredje kapitel den 22 versen. Vi läser till vers 30. Sedan gick Jesus och hans lärjungar till Judeen och där stannade han en tid med dem och döpte. Också Johannes döpte. Det var i Ainon, nära Salim, där det var gott om vatten. Och folk kom dit och blev döpta. Johannes hade nämligen ännu inte satts i fängelse. Ett par av Johannes lärjungar kom att diskutera reningsbruken med några judar. Och de gick till Johannes och sa, Rabbi, han som var tillsammans med dig på andra sidan Jordan och som du vittnade om, han döper nu själv och alla kommer till honom. Johannes svarade, ingen får något som inte ges honom från himlen. Ni kan själva vittna om att jag sa, jag är inte Messias, utan har blivit utsänd att gå framför honom. Brudgum är den som har bruden. Brudgummens vän som står och hör på honom gläder sig åt brudgummens röst. Den glädjen har nu blivit min, helt och fullt. Han ska bli större och jag bli mindre. Amen. Men tänk er själva. Det judiska folket som har varit hårt prövat under hundratals år. Exilen som blev ett faktum när Jerusalem föll omkring år 587 före Kristus. Det var visserligen bara en tillfällig exil. Ungefär 50 år senare så fick delar av folket börja återvända till Jerusalem och templet började byggas upp. Men folket var ändå en spillra av sitt forna jag. En liten lydstat under olika mäktiga riken. Och när vi här kommer in i handlingen så kontrolleras man sedan rätt så lång tid av den romerska ockupationsmakten. Samtidigt så är man ett folk som trots allt detta som har drabbat dem, trots löften som på något vis tycks ha gått om intet, så har man allt tydligare börjat sätta sitt hopp till en kommande Messias gestalt. En befriare som med Guds kraft ska ställa allt i rätta. Ett hopp som man finner stöd för i de gamla texterna. Bland annat de texter som vi har stannat upp inför nu under vintern. Ur detta folk reser sig nu en excentrisk profet. Han har kläder av kamelhår. Han äter vildhonung och gräshoppor. Han är en hippie skulle man kunna säga. Han börjar predika ute i öknen av alla ställen. Och folk dras till honom. Fler och fler kommer för att lyssna på denne profet. Han förkunnar att himmelriket är nära. Och nu är det tid att återvända till Gud. Och som ett väldigt konkret uttryck för att folk vänder åter till Gud, så döper han dem i vatten. Ett rent kroppsligt uttryck för att jag vill vända mig till Gud igen. Johannes döparen, som han kallas, han samlar många lärjungar. Han blir deras mästare och det är många som följer i hans fotspår. Och samtidigt börjar man ställa sig frågan: har vi funnit Messias? Har han kommit nu? Är det Johannes som är den som vi har väntat på? Men Johannes är tydlig. Mer än en gång så säger han: jag är inte Messias. Det är inte mig som ni har väntat på. Det är inte jag som har kommit för att rädda er. Istället så citerar han en av de gamla texterna. Han citerar profeten Jesaja som säger: jag är en röst som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren. Det är därför som jag har kommit. Det är därför som jag agerar som jag gör. För att visa vägen till den som ska komma, till Messias. Den som ni har väntat på. Befriaren. Sen dröjer det inte länge förrän en ny man trädde fram. En man som också förkunnar att himmelriket är nära. Vars lärjungar också döper i vatten. Och som dessutom börjar vinna över Johannes lärjungar till sig. Leden kring Johannes börjar tunna ut. Det kommer inte lika många till Johannes längre. Det är klart att det blir en lite märklig situation. Kanske är det inte så underligt att Johannes anhängare börjar känna sig lite hotade. Känslan av att ha satsat fel gör sig nog påmind för en och annan. Men här har vi ju fått fatt på något som är större. Här har vi fått våra liv förvandlade. Hos Johannes har ju hoppet börjat väckas till liv och så börjar folk gå till någon annan. Det är inte längre här som de stora folkmassorna är. Vad är det som händer? Fast vad var det Johannes hade sagt? Och som han hela tiden varit så tydlig med: men jag är inte Messias. Det är inte mig ni har väntat på. Han har ju varit väldigt tydlig kan man tycka. Men det är klart. När den här stora euforin drabbar en, när glädjen och iven på något vis helt har slukat den, så kanske det är så att man faktiskt bara hör det man vill höra. Det här när Johannes talar om Guds lamm som tar bort världens synd och att hans uppgift var att göra vägen rak för Herren, att han själv inte är Messias, det kanske försvann bland allt det här andra härliga. Man kanske inte riktigt lät det landa. Man kan ju faktiskt inte förstå och uppfatta allt. Jesu lärjungar är väl ett praktexempel på det. Hur många gånger så fick inte Jesus förklara om och om igen vad han menade. Och ibland så: men ni förstår inte vad jag säger. Eller så var det kanske som det är för många av oss, att man faktiskt inte vill. Eller orkar att få hela sin värld omkullkastad ännu en gång. Det var ju ändå en radikal förändring i världsbild som presenterades här. En gång till. Allt hade ju verkat så perfekt. Så var det kanske inte så trots allt. Inte som de hade trott i alla fall. Sen är det lite intressant. För av den här texten så förstår man att Johannes döparen och Jesus faktiskt verkade samtidigt. Det är faktiskt bara Johannes evangeliet som tydligt talar om det. Hur länge det skedde, hur länge båda två döpte och samlade lärjungar, det vet vi inte. Men det är väldigt tydligt av den här texten att det var så. Och det i sig måste ju varit en speciell situation. Och kanske var det just det som var svårt för Johannes lärjungar att få ihop. Om vi stannar upp lite ytterligare bara kring Johannes evangeliet så menar de flesta att det var det evangelium av de fyra evangelierna i Bibeln som skrevs senast. Det troligen sammanställdes omkring år 90 efter Kristus när den tidiga kyrkan hade funnits i ungefär 50 år. Lite drygt. Och då kan det vara bra att veta att Johannes evangelisten alltså menas ha skrivit sitt evangelium bland annat för att svara upp mot en del villolärare som hade börjat få fäste i kyrkan. Inte minst den framväxande gnosticismen som delar upp världen i andligt och världsligt. Någonting som har på något vis funnits strömningar av genom hela kyrkohistorien. Men faktiskt också för att skriva och vara tydlig mot en sekt som hade fått fäste i Johannes döparens efterföljd. Som fortsatte att ta hans ord som de viktigaste orden. Även fast han hade dött, även om Kristus hade kommit. Och som menade att Johannes döparen var den sista och största profeten. Det finns faktiskt fortfarande så kallade mandéer över hela världen. Bara faktiskt ett antal tusen i Sverige. Så kanske var det därför som just Johannes var så tydlig jämfört med de andra evangelierna. Att betona hur Johannes döparen själv förnekade alla messianska anspråk. Och istället hela tiden visade på Kristus. Ja, lite nördkunskap kanske. Men hur agerar då Johannes när hans lärjungar kommer till honom? För de kommer ju till honom och lägger fram fakta. Men du Johannes, vi håller på att bli omkörda nu. Den där killen som du vittnade om, det är han som tar allt folk nu. Han är ju mycket mer populär än vad du är. Alla går till honom. Och det är som om de förväntar sig att Johannes ska bli upprörd. Att svartsjukan på något vis ska få honom att agera. Han var ju först. Jag tror att de kanske blir lite tagna på sängen när de får höra hans svar. För vad är det han säger? Jo, ingen får något som inte ges honom från himlen. Ni kan själva vittna om att jag sa jag är inte Messias utan har blivit utsänd att gå framför honom. Ja, det är väldigt tydligt. Johannes låter inte framgångarna stiga honom mot huvudet. Han låter sig inte smickras av lärjungarnas hängivenhet utan han verkar ha helt klart för sig vilken roll hans roll är. Det är inte mig det handlar om. Det är inte jag som står i centrum. Det är Gud som har använt mig och som har gjort sitt verk genom mig. Jag kan tänka mig att det ändå var lite komplicerat rent känslomässigt. Jag menar från att ha varit den som har haft allas blickar på sig till att se hur samma blickar istället riktas åt ett annat håll. Det kan ju rimligtvis ha känts som en liten tagg åtminstone. Bara inse det faktum att ja, men nu är min plats i blickfånget slut. Nu får jag kliva åt sidan. Men man förstår ändå att han är trogen sitt kall. Han accepterar det som sker. Ja, det står ju faktiskt att han gläds åt att det som sker, sker. Och det kan ju i en mening, man kan ju tycka att det är helt självklart. Det är ju någonting som vi alla skulle skriva under på. Det är väl ingen som vill skymma Kristus. Eller hur? Känns ju lite... Ja, men jag skulle kunna tänka mig att stå lite i vägen i varje fall. Men hur är det på riktigt? Hur lätt är det att ta ett steg åt sidan? Att offra sin egen framgång? sin egen bekvämlighet, sin egen trygghet, även om jag innerst inne vet att jag gör det av ett högre syfte. Men Johannes fortsätter att göra det han var satt att göra, och han gör det ända in i döden. Han upphörde till exempel inte med att döpa folk, fast Jesus hade trätt fram. Det hade ju varit rimligt att tänka att Johannes också blev en lärjunge till Jesus som följde honom. Men han var trogen sin uppgift. Han fullföljde sitt lopp. Den kallelse som han hade fått av Gud. Samtidigt anar vi i slutet av hans liv hur han ändå känner ett stråk av tvivel. När han inte bara fått se hur Jesus samlar de människor som han tidigare hade samlat, utan dessutom själv är frihetsberövad. Han sitter fängslad. Då står det i Lukas 7 att han i fängelset ber sina lärjungar att gå till Jesus och fråga: är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? När han sitter där fängslad så kommer tanken ikapp honom. Han måste bara veta: är det sant? Är det här på riktigt, eller har jag missförstått någonting? För någonstans så visar han det som vi tidigare har betonat i vår undervisning, att sanningen är den enda utgångspunkten för all kristen tillbedjan, för all efterföljelse. Allting står och hänger på om det här är sant. Och det var Johannes tvungen att veta. Och han får höra: säg till Johannes vad ni ser och hör. Hur sjuka blir friska, hur lama går. Och förstår Johannes. Och när hans lärjungar förväntade sig att deras mästare skulle misstycka när framgången började avta, då föll han heller inte för frestelsen. För han hade fått förnimma en större verklighet, en större glädje. En glädje som också vi kan få del av. Så hur ser det ut idag? Lever vi efter denna princip? Lever jag efter denna princip? Att han ska bli större och jag bli mindre? Så jag tror att vi alla bär på erfarenheter av hur människor jämför sig med människor, hur grupper mäter sig med grupper, hur kyrkor ställs mot kyrkor. Tänk om jag blev som henne. Tänk om jag bara kunde tala som han gör. Då skulle det ju bli så mycket bättre. Kommer det sig att grannkyrkan drar så mycket folk och inte vi? Vad är det vi gör som är fel? Och är hon verkligen så bra? Varför lyckas han så bra? Jag minns han hört att allt inte är som det verkar. Utan att vi riktigt vill erkänna det så börjar svartsjukan och missundsamheten få fotfäste. Likt Johannes lärjunga får vi konstatera att det kan vara smärtsamt och konstatera att alla går till någon annan. Ibland också med bitterhet som följd. Eller gör vi som Johannes och gläds åt andras framgångar? Tack Gud för att du välsignar dem så rikt. Fantastiskt. Att du låter ditt rike så tydligt utbredas i andra människors liv. Fast det just nu känns rätt så stumt i mitt eget. Och trots att deras uttryck, om jag ska vara helt ärlig, utmanar mig. Gud välsigne dem. Och Gud välsigne oss. Och mig. Och se att i mitt eget liv så blir det ännu mer konkret. Ännu mer brännande. Hur kommer det sig exempelvis att jag så ofta har valt uppdrag som ställer mig framför andra människor. Att jag som nu står här och predikar. Jag håller på med musik, leder lovsång framför andra. Vems ära är det jag söker egentligen? Och hur hanterar jag de tillfällen när ljuset faller mer på andra än på mig själv? Och när de uppmuntrande orden kanske inte är lika många som gången innan. När det bara är jag och Gud. Johannes Döparens ord går ju helt på tvärs med den kultur som vi lever i. När mitt värde till stor del hänger på vad jag presterar och kan visa upp. Där uppmärksamhet och bekräftelse är de självklara drivkrafterna. Se mig. Älska mig. Jag kan inte undgå att ställa mig frågan, hur påverkad är jag egentligen? Det betyder inte att vi inte ska glädjas över det vi gör. Det gör jag självklart. Men om uppmärksamhet och bekräftelse är det som driver mig, tror jag det är hög tid att stanna upp och fundera. Allra helst om jag dessutom anar någonstans att mitt behov av bekräftelse också bottnar i att jag vill leva upp till förväntningar som jag tror att Gud har på mig. Att han på något vis skulle vara mera nöjd med mig om jag lyckades i någon bemärkelse. Just detta berör Magnus Malm i sin bok Vägvisare. Han skriver så här. Så länge vi söker Guds ledning för att få en uppgift som bevisar vårt värde inför honom, kommer vi att möta idel stängda dörrar. Gud samarbetar inte på de villkoren. Men den människa som lägger ner alla sådana anspråk och kommer till Gud sådan hon är, även om det aldrig skulle leda till några synliga insatser för Gud, hon ska finna en Gud som är mer än samarbetsvillig. Så tydligt. Och samtidigt helt i linje med det liv som Johannes Döparen levde. Där offentligt och fördolt ytterst sett inte är varandras motpoler. Vi lever hela liv, oavsett om det syns eller inte. Där målet hela tiden är, han ska bli större och jag blir mindre. Om vi ska sammanfatta den här texten så tror jag att den vill lära oss vikten av att bejaka dem vi är. Att finna glädje i att Gud har skapat oss precis sådana som vi är. Och samtidigt i detta inte jämföra oss med andra. Och det är enklare sagt än gjort. Men jag tänker att Johannes Döparen med hela sitt liv lär oss att våra liv får sin mening i mötet med Jesus. Hur fascinationen över vem han är och vad han kan öppna för möjligheter. Det är vad livet handlar om ytterst sett. Att det rymmer något fullkomligt befriande i att dag efter dag svara ja på Jesu uppmaning att följa honom. Samtidigt som denna insikt emellanåt kan vara rätt svindlande, rätt så läskig faktiskt. Är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Johannes Döparens uppriktiga fråga sätter fingret på något helt avgörande. Är Jesus då den han säger sig vara? Eller är han det inte? Är det sant att det rymmer något fullkomligt befriande? Att dag efter dag svara ja på Jesu uppmaning att följa honom. Även här är Johannes döparen ett föredöme för oss. Både för den klarsyn och självklarhet som han visar. Men också för den ärlighet som han ger uttryck för när tvivlen drabbar honom. Och hur han i allt, i medgång och i motgång, vänder sig till Kristus. Herre, visa mig din väg. Och gör mig villig att vandra den. Det är en bön som jag dagligen levde med. Bokstavligt. I över ett års tid. För ett antal år sedan. En bön som bar mig. En bön som hjälpte mig att hålla mig över vattenytan. Som lärde mig väldigt mycket. Denna korta, kärnfulla bön som har ett sånt djup. Herre, led mig. Lär mig. Visa mig. Dag för dag. Ge mig mod. Herre, låt din vilja bli min vilja. Låt mig få förenas med dina intressen i världen. Herre, visa mig din väg. Och gör mig villig att vandra den. Så enkelt. Så jordnära. Och så svårt. De egna bristerna, de egna misslyckandena blir liksom så uppenbara när våra liv får genomlysas av Kristus. Och det kan göra ont. Det är inte alltid man vill bli påmind. Men det är som det ska. För det är i vår egen litenhet, i vår svaghet, som Kristus vill möta oss. Inte för att trycka ner oss. Utan för att upprätta oss. För att befria oss. Och hjälpa oss att se att hans glädje är vår glädje. Och den glädjen, den är värd allt. Allt. Det var den glädjen som Johannes döparen hade fått smaka. Och som gjorde att han så frimodigt kunde säga: han ska bli större och jag bli mindre. Det fanns inget hotfullt i det. Det var bara en befrielse att få konstatera detta faktum. Och just detta budskap möter oss med full kraft när vi närmar oss påsken. Hur han ska bli större och vi blir mindre. Vilken befrielse och vilken glädje. Låt oss be. Herre.